Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag blundade bara och tryckte på fingrarna på ett pianot tills jag sa brum, oj, där hittade jag ett snyggt ackord. Men jag har ju förstått idag att jag spelar ju på ett annat sätt, för att jag spelar kanske lite konstigare än vad andra gör, just för att jag har bara tryckt på pianot på känn. Så jag ser, när jag spelar piano så ser jag det som skulpturer typ. Alltså ett ackord är för mig dinosaurien, sen har vi pyramiden.
Begreppet ständigt aktuell är vanligt förekommande med celebriteter, men har det någonsin varit lika sant som med Benjamin Ingrosso? Han har haft ett eget program som just nominerades till en kristall för övrigt, där han lagade mat med gäster i TV4. Han höll i det mest avlyssnade sommarpratet i år, fick en ny och större publik i och med Så mycket bättre förra året. Han vann nyligen hela 2 rockbjörnar och har släppt lika många album i år. Och hans publik bara växer och växer. Det har gått 3 år sedan det här spelades in, men det känns som om Benjamin har hunnit med vad många gör på en livstid. Det är hög tid för en favorit i repris med Benjamin Ingrosso. Man säger ju Benjamin, eller hur?
Ja, Benjamin. Eller varför säger man?
Ja, men det är det där jag är lite nyfiken på.
Okej.
Okay, ja. Spelar det roll för dig?
Nej.
Vad säger du då?
Benjamin.
Det är som man
inte
tror.
Uttalar J-et. Benjamin.
Okej.
Okay. Ja. Och sen säger Benjamin om jag är utomlands. Eller om jag är i Italien så låtsas jag som att jag är italienare och säger Benjamino. Fast jag absolut inte heter Benjamino.
Är det någon som någon gång har skämtat någonting om att det it's all about the Benjamin?
Ja, faktiskt. Men jag vet inte var det kommer ifrån.
Alltså Benjamin Franklin var väl på dollarsedlarna förut. Så att,
okej, okay. So it's all about the Benjamin.
Ja, exakt. Fast det ska vara Benjamins.
Exakt, just det.
Men jag tänker att om man skulle skämta kring dig.
Ja, nej, jag har fått det skämtet någon gång.
Ja.
Men då låtsas skratta det för att jag inte förstod skämtet.
Men nu har jag förklarat det.
Men nu har jag förklarat det, så nu kan jag skratta på riktigt.
Du, vad gör du nu för tiden?
Nu för tiden så håller jag på och gör klart mitt album. Jag är artist och låtskrivare, så jag fokuserar på att göra klart mitt första debutalbum faktiskt. Mm. Så jag kom precis hem från Los Angeles där jag tror jag skrivit 99% av hela albumet där borta. Så jag åkte dit nu, var där i en månad bara för att göra klart alla låtar som går, och sen så kommer jag nog liksom mixa och färdigproducera låtarna här i Sverige.
Okej. Okay. Jag tänker så här att när jag funderar över dig så känns det som att du alltid har vetat vilken riktning du ska i.
Ja.
Har det känt så för dig också?
Faktiskt. Ja. Det kan ju låta konstigt att man så här, från man minns så vet man vad man vill göra. Men så har det varit för mig i alla fall. Jag har alltid älskat att entertaina och uppträda och någonstans vilja stå på scen och liksom sjunga, dansa. Och sen redan när jag var 6 år började jag skriva låtar liksom. Då fick jag så här, ville skriva texter eller melodier, och fick min första sån här mobil jag fick när jag var 8-9, Sony Ericsson. Så började jag spela in på röstmemos på den. Så jag har, än idag har jag alla mina mobiler i en låda hemma som jag har sparat om, för att det finns massa röstmemos som jag måste spara.
Okay.
För att om jag någon gång i framtiden får blackout och låtsvacka, så kan jag scrolla tillbaka till gamla röstmemos, kanske hitta någon bra melodi eller någonting sånt.
Det är fantastiskt. Jag såg ett klipp från 2005 med dig. Vet du vad det kan vara om jag säger så bara?
2005?
Mm. Du var 8 år gammal.
Lilla Melodistalen?
Nej.
Det var 2006, det var, exakt. Va? Just det. Mm. Kan det ha varit Saturday Night Fever?
Mm.
Vilket av dem? Jag gjorde 2 grejer.
Ja, det är långa dansmedlet.
Som filmar på alltså Oscars-teatern-scenen.
Exakt.
Okej, okay, shit. Mm.
Och där tänker jag just det här, att när jag säger så här att det känns som att du alltid har vetat vilken riktning du har. Det är ingen vanlig 8-åring som går upp och ställer sig där och gör det där, känns det som.
Nej.
Då har man något slags driv.
Ja, precis. Alltså så här, jag hade ju ingen koppling till Saturday Night Fever eller ensemblen som, jag tror det var Andreas Lundstedt som spelade huvudrollen då på Oscarsteatern. Och jag såg den med mamma tror jag på premiären och blev helt så här förälskad i. Då hade jag redan sett filmen innan, men sen när jag såg musikalen så bara, det här är det bästa jag sett liksom. Så jag tror jag såg den föreställningen kanske 5-6 gånger, men jag gick oftast dit själv för att jag fick liksom, mamma köpte, betala en taxi, fick jag åka dit, titta på föreställningen och sen fick jag ta en taxi hem. Och det gjorde att jag kollade ju på alla danser och alla koreografier och sånt där och lärde mig allt det där. Så då på något, jag tror mamma kände Vicky von der Lanken som då är producent över hela teatern och sådär. Och jag tror hon äger Oscarsteatern. Och då fick jag under en matinéföreställning uppträda där. Så jag hade gjort ett medley av alla låtar och sen så gick jag upp och bara freestylade på känn. Men jag liksom tog in koreografier som jag hade sett dem göra på i föreställningen. Och det blev super lyckat.
Men du har ju liksom, du är ju klädd.
Ja, alltså, precis.
Har du löst det själv?
Ja, eller mamma var med i en föreställning då som hette Sound of Music. Och då är det en tjej som heter Maggan där som sydde kläderna. Och hon, faktiskt när jag var liten brukade hon, jag brukade alltid få julklapp en outfit av henne. Så typ när jag var 4 då älskade jag Fågelskrämman i Trollkarlen från Oz. Då fick jag en Fågelskrämman kostym. Och sen när det var Grease då fick jag en skinnjacka där det stod T-Birds. Och sen då när det var Saturday Night Fever-perioden då fick jag hela den där John Travolta-dräkten. Okay. Så den hade jag redan liksom.
Men vi har kollat på det här hemma, det här klippet. Jag och min tjej och våra då två barn som är 7 och 9.
Mm.
Och Cecilia då, min tjej, hon bara, nej men han har inte gjort det där själv. Han har inte gjort det där själv.
Nej.
Men du har gjort det själv.
Alltså dansen och det.
Ja.
Alltså jag koreograferade inte, utan jag gick bara upp och freestylade den.
Men du har stått då hemma i villan på Lidingö, antar jag?
Ja.
Och liksom...
Nej, då bodde vi i stan faktiskt, okay. I en lägenhet. Men ja. Ja, men precis. Nej, alltså, jag tror inte ens jag repade så mycket, utan jag liksom... Jag gick bara upp och körde, tror jag. Jag var väldigt oblyg när jag var liten. Mm. Alltså sjukt oblyg.
Men du gör någon grej på en hand, alltså någon slags...
Enhjulning, eller enhandshjulning, ja.
Det kunde du bara?
Det kunde jag bara, ja. Jag vet inte... Ja, jag tror jag fortfarande kan det. Jag har inte gjort det på länge. Men,
Vill du testa?
Ja, fan. Det kommer jag spricka in sen, tror jag.
Okay.
Jag kan få testa sen. Nej, men så här. Jag var ju tvärtom emot vad alla andra som gick i min klass och skola och sådär, vad de höll på med. Jag har jag aldrig gillat sport. Jag har aldrig spelat fotboll. Aldrig spelat spel. Jag vet typ inte hur en sån här fjärrkontroll fungerar på dataspel, tv-spel. Utan jag älskar att titta på gamla filmer och lyssna på Ted Gärdestad och Bee Gees och sen kolla på musikaler typ.
Mm.
Så jag var ju lite speciell, lite annorlunda.
Men är du liksom, för din morsa, som jag har förstått det, i praktiken så var det väl hon som tog hand om er, som såg till att det fanns mat på bordet?
Ja, absolut. Ja, gud ja.
Och hon har ju jobbat under större delen av din uppväxt.
Precis. Så jag växte ju upp bakom scen, kan man ju säga. Alltså, när vi följde med mamma på jobb, då var det ju liksom sitta i kulisserna eller vara med när hon repade på en föreställning eller vad menar hon körde sina köpcentrumturnéer och sådär. Så det, jag har ju liksom alltid, jag har ju fått se hur det fungerar och fått träffa alla hennes kollegor och sådär, ända sedan jag var liten. Så jag tror det har betytt skitmycket för mig att växa upp bakom scen och kunna se hur det fungerar och se hur mycket folk sliter och jobbar och att folk är så himla passionerade och engagerade i sitt jobb liksom.
Och ändå vill du upp där?
Ändå vill jag upp där, ja. Jag tror jag vill upp där ännu mer då liksom.
Ja.
För att jag såg också hur kul alla hade det. Alltså när man går in i sådana här projekt så är det ju, man blir som en familj liksom. Det tycker jag, jag kunde inte tänka mig något annat när jag var liten än att hålla på med det.
Men det är ju, låter ju härligt.
Ja, absolut.
Att kompassen är klar liksom.
Precis.
Jag är ändå nyfiken så här. Vi åtta så gör det här klippet som vi precis pratade om. Ett år senare gör du Lilla Melodifestivalen och vinner det och sådär. Och då är du 9.
Mm.
Och nu är du 20. Har du aldrig tappat din mojo längs vägen?
Jo, men det har jag väl. Alltså, jag älskade ju musikal och sådär när jag var liten. Jag gör fortfarande det. Jag älskar att titta på musikaler och sådär. Men jag gjorde väldigt mycket musikaler för att vara så pass liten som jag var. Nu när jag tänker tillbaka så tror jag var med i 8-9 uppsättningar fram tills jag blev 14 år.
Mm.
Vilket är rätt mycket. Och det gjorde att jag liksom tog ju ledigt från skolan i 2 månader för att repa till musikal eller föreställning och sådär. Och sen så hamnar man ju som alla andra tonåringar. Hamnar man i en sån här tonårsperiod då man vill liksom vara lite cool och hänga med sina polare och börja gå på hemmafester typ. Och då började jag tröttna på den där musikalgrejen. Och då var jag 14 år. Bytte skola på Lidingö. Men då hamnar man i den där perioden som man idag bara så här, suckar över liksom. När man bara ville klä sig. Eftersom jag kommer från Lidingö, eller jag är uppvuxen på Lidingö Östermalm. Och där är det ju väldigt mycket stekare och sådär. Så, där. Så då blev man ju en av dem som skulle ha Ralph Lauren kläder på sig varje dag. Och alla hade moppebilar. Och, ja, men du vet, det är väldigt helt fel ställe för mig egentligen att växa upp på. Just för att jag brann ju för så mycket mer än fotboll och typ märkeskläder. Men då blev det liksom fokuset.
Ja, för det där är lite lustigt att det blev din tonårsrevolt.
Ja, 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 precis. Nej, men, och det blev väl så här att då slutade jag... Det låter så himla töntigt när man säger att jag slutade med musikal för att jag var 14 år. Men då ville jag inte göra det mer. Och då tyckte jag heller inte att det... Jag såg mig inte själv vilja bli artist och sådär. Men jag har alltid velat bli låtskrivare. Och det är någonting som jag alltid så här, du vet, under repetitionerna när jag gjorde Karlsson på taket som jag gjorde med Markoolio, då satt jag oftast vid ett piano bakom scenen och skrev låtar liksom. Men jag visade inte låtarna för så mycket människor, utan det var mer en sån här grej som jag hade för mig själv. Så när jag blev 14, då ville jag liksom bli låtskrivare. Det hade jag som dröm. Och det visste jag skulle bli supertufft. Jag visste inte ens hur man... Jag kände inte folk i musikbranschen på det sättet, utan jag var uppvuxen i teater och musikalbranschen. Så jag, där visste jag att där måste jag liksom kämpa mig fram. Så det blev ju att jag struntade i allt sånt där, och min mamma tyckte det var supertråkigt och hon blev nästan sur för att jag inte sa ja till massa till massa tv-program och sånt där, för att hon tyckte att, men du har ju talang, varför gör du inte? Ja, men då vill jag inte det liksom bara. Och det är en så konstig grej också att man i sån tidig ålder vill tacka nej till massa tv-program liksom.
Vad tackar du nej till?
Ja, men det är ju allt från alltså på Skansen och Så ska det låta och Let's Dance, tror jag blev tillfrågad till 4 år i rad. Mm. Tills jag började i gymnasiet på Lidingö, och så kom Let's Dance-frågan då, och jag sa nej massa gånger. Men sen så blev det som att om jag ska komma ur den här Lidingö-bubblan. För jag minns, jag skrev ju låtar då också, men på lunchrasterna gick jag ner och liksom drog igen gardinerna, satte mig i musiksalen och skrev låtar, för att det var ju töntigt att hålla på med musik och sånt där. Så jag hade ju fortfarande det här att jag skämdes för det jag höll på med. Och jag tror jag visste att skulle jag göra någonting som Let's Dance, för mig så såg jag det som en bra träning, för att jag kände mig inte i form i kroppen typ. Och kände som alla jag pratade med som hade gjort det har sagt att det var det roligaste de hade gjort och sådär. Men jag kände också att om det är någonting jag ska, om det är på något sätt jag ska kunna komma ur den här bubblan, Lidingöbubblan, så är just Let's Dance någonting man bara kan göra en gång för att kunna hitta sig själv kanske i tidig ålder och liksom kunna strunta i alla de här, det som ska vara så coolt. För att Let's Dance var ju nog det ocoolaste man kunde göra i min skola liksom. Så jag ville väl utmana mig själv liksom och göra det.
Men för det här är ju någonting som kommer igen med dig i liksom när du berättar om dig själv, att du inte kände att du var med när du växte upp liksom.
Nej.
I klassen och sådär.
Nej.
Men jag tänker, vad fan, om jag hade haft en unge som hette Ingrosso i min klass liksom, vars mamma och pappa alltid har varit kända. Vad fan, jag skulle nog ändå tycka att du var lite cool.
Ja.
För det.
Ja, nej, det just den grejen har jag riktigt inte fått uppleva.
Okay.
Faktiskt. Jag gick i Karlsson, som jag tror prinsessan och prinsen gick där till och med. Så det var verkligen en sån här överklass fin skola på Östermalm. Och där var nog min mamma en av få som höll på med liksom showbiz. Och alla andra hade ju liksom, deras föräldrar var advokater och väldigt fina och sådär, bra jobb. Mm. Och jag tror det var liksom att min mamma, då när jag gick där, då, hon var ju så här, din mamma är Nico Nilla på TV4, så här barnprogram. Och hon är ju, gör massa musikaler. Och jag ville bara uppträda hela tiden. Jag ville bara showa. Och det var tyvärr fel i den skolan.
Mm.
Mina kompisar fick ju hålla på med fotboll fram till 11 på nätterna, på vardagarna. Men jag fick inte spela teater på helgerna klockan 2 på dagen. För att det var fel. Alltså, så det var ju liksom, jag kände ju redan där att det var liksom inte coolt det jag gjorde. Men sen när jag väl kom till Lidingö så ändrades det. Det var lite mer att sådär, folk brydde sig inte riktigt, utan det var bara jag och Benjamin som var där.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var jag 11-12.
Okay.
Mm. Så det var ju fortfarande skitliten. Men jag har alltid haft det kämpigt i skolan. Skolan har alltid varit superjobbig för mig. Och,
var du dålig på allt?
Ja, jag var dålig på allt tror jag. Dålig i alla ämnen, matematik, NO, geografi, svenska, engelska, ja men du vet. Och det kan ha varit mycket för att jag försvinner i någon annan värld liksom, när jag sitter och lyssnar på läraren när han eller hon pratar och börjar liksom rita dekorer på bordet istället, eller tänker på melodier eller skriver låtar upp i huvudet eller liksom bara fadar away.
Mm.
Men sen när det kunde ha varit liksom, om vi hade liksom något ämne i skolan som jag tyckte var kul, då var jag superfokuserad och kunde lära mig allting på en lektion. Så jag tror för mig så har det mycket mer intresse. Att är jag intresserad av någonting, då lär jag mig väldigt fort, för då vill jag veta allting. Men är det någonting som inte ens intresserar mig, då är jag väldigt obrydd, vilket är dåligt i skolan, för att där ska man ju verkligen ändå försöka fokusera på det mesta. Men jag var superdålig på att göra det, på att fokusera. Och min mamma var väldigt sådär, ja, men så länge du får godkänt så är jag nöjd, men får du IG massa ämnen, då måste vi börja snacka. Men hon, så jag, mina polare var ju väldigt, deras föräldrar var väldigt måna om att de skulle få höga betyg. Och för mig så har det aldrig varit någonting som mina föräldrar har liksom pushat mig till, utan de har bara sagt, men så länge du får godkänt så är vi stolta, och då är det bra. För att jag tror någonstans att de såg ju liksom att jag ville egentligen någonting annat än att kanske gå universitetet och sånt där. Och jag frågade min mamma flera gånger att, måste jag gå i gymnasiet? Nej, det behöver du absolut inte. Men du kan heller inte bara ligga hemma i soffan, utan ska du hoppa av gymnasiet, då får du skaffa ett jobb liksom. Då måste du tjäna pengar, så du gör någonting med ditt liv. Men jag kände ändå, I mean, jag ska vara den första av oss syskon som ska ta studenten i alla fall. För att jag tror det är typ en i hela släkten som har tagit studenten. Men det lyckades jag inte heller bli. Utan jag gick en termin i gymnasiet, och sen kom den där Let's Dance-frågan. Okay. Och då såg jag det som en väldigt smidig väg ut.
Jag tror faktiskt att jag frågade din mamma om det lite när jag intervjuade henne. Mm. För att jag fick känslan... Jag tror jag frågade henne om så här akademikerkomplex. Alltså det vill säga att man känner att man har stora kunskapsluckor.
Just det.
Och tycker det är lite jobbigt. Liksom. Mitt minne av den intervjun är att hon så här, nej men vad fan, jag valde bort det. Mm. Jag är bra på det här.
Mm.
Det finns jättemånga andra människor som vet vad huvudstaden i Bulgarien heter.
Precis, ja.
Vet du det?
Nej.
Nej. Sofia.
Mm, jag vet. Ja. Nej, men, eller, jag vet inte. Men, jag förstår, jag sa att jag menar att jag vet vad du menar. Ja. Just för att jag har också lite såna tankar och sådär. Och jag känner mig oftast väldigt, jag känner mig så himla blandad i åldern ibland. Jag funkar skitbra med vuxna till exempel.
Och, du är vuxen.
Ja, men, jo, men alltså, nu menar jag så här, liksom, vuxna. Typ, jag har alltid varit hängt med äldre människor. Mm. När jag var liksom 8 år, då gillade jag att hänga med mammas kompisar än att hänga med mina egna kompisar. Mm. Jag tror det var för att jag inte hade så mycket egna kompisar. Men sen ibland kan jag också känna mig som den mest barnsligaste 20-åringen. Som har fortfarande gosedjur och Batman-dockor i mitt sovrum. Men den större delen av mina kompisar är mina kollegor, och de är ju liksom 30 år.
Mm.
Sen har jag ett grabbgäng på, ja, vi vet, 5-6 stycken, där alla är i samma ålder. Så det är inte bara så att jag är äldre kompisar. Men, och det är också konstigt för att, som du berättade om morsan, att så här, jag känner mig väldigt osmart. Det är alltid någonting som folk får höra när de är omkring mig. Att jag är alltid liksom dumförklarar mig själv konstant, och oftast fått höra att här, men shit vad korkad han är, eller hänger inte med ibland, och liksom såna här större frågor eller sådär, så fejdar jag oftast ut i samtalen. Men så fort vi pratar om kulturella saker eller musik, då kan jag gärna vara med och snacka och sådär. Och det, jag är väldigt sådär, när jag gillar någonting, då går jag all in. När det är någonting som inte intresserar mig, då liksom stänger jag av. För att jag finner ingen liksom, inget intresse, och vilket gör att jag inte, och det är någonting som jag ångrar idag, att jag inte kunde liksom lära mig sånt tidigare. Men det gör att jag ibland känner mig väldigt ensam. Just när jag hamnar på fester eller sådär. Så känner jag ibland att jag inte hör hemma alls. Men jag menar, jag är ju 20 år. Det är bara 20-åringar här. Vi är ju uppvuxna i samma stad, bla bla bla. Hur kan jag inte liksom snacka med de här människorna? Och sen så kan jag hamna liksom på någon musik efter fest. Och då är jag den enda som babblar. Men då kommer jag ju på, men det är ju för att jag har någonting. Det finns folk som jag kan prata med här. Som har gemensamma intressen.
Mm.
Och det där kan jag tycka är tråkigt med mig ibland, att jag inte liksom bara kan, jag liksom funkar nästan bara med folk som gillar musik eller teater eller film.
Fast vet du vad, jag tror, dels så tror jag så här att det kommer ge sig med lite ålder.
Ja, men absolut.
Någonstans här också, det var en god vän till mig som heter Mattias Hansson som gav mig ett boktips en gång. Aha. Som heter Strength Finder, okay. 2.0.
Mm-hmm.
Styrkefinnare 2.0.
Mm.
Som handlar just om det här att vi människor är så fokuserade på, eller vi har liksom,
mycket tack vare skolan fått lära oss precis det här du pratar om, att vi ska vara lite bra på allt. Och den här boken går ut på att så här, nej men fuck that. Ta de två grejer som du är bra på och spring med dem. Därför att då kommer du bli bäst på det. Och jag tänker att det är väl liksom det du har applicerat på ditt liv. Sen om du inte kan diskutera Jimmy Åkesson eller Stefan Löfven på en hemmafest.
Nej, precis. Nej, men precis. Ja, men vad heter boken, sa du?
Strength Finder 2.0. Den är ganska spännande. Jag kan rekommendera den i det. Sen vet du fan om vad jag gjorde med det. Men det är ett ganska rigoröst test som man får göra om sig själv först. Så här. Och sen så får man typ sprätta boken. Och sen så, eller man gör det online eller någonting. Okay. Så det är ganska coolt uppbyggt.
Ja, då ska jag försöka läsa den. Eftersom jag typ aldrig läst en bok.
Där har två har du läst.
Två har jag läst.
Ja.
Visst du om det?
Ja.
Vilka är det då?
Den ena är Ture Sventon.
Bra där.
Och den andra hade en japansk titel om en kille som hamnar på en öde.
Shit, fan du kan. Kazukis rike.
Just det.
Den läste jag till och med två gånger. Ja. Jag tyckte den var så bra.
Jag vet, när du var 12.
När jag var 12. Mm. Jag vet, det är faktiskt lite... Men det är också en sån här grej att när jag inte liksom hittade någon bok som jag tyckte var rolig, då läste jag inte någon bok. Typ. Och sen hade jag supersvårt att läsa böcker i skolan när vi skulle läsa om geografi och sånt där. Just för att jag läser en sida och sen efter halva sidan då tänker jag på något helt annat fast jag läser raderna. Det är så skumt. Jag tror det är någon slags ADHD-grej.
Har du ADHD?
Ja, men jag har inte kollat med, men jag är 100% säker på att jag har det. Jag måste ha någon sån här ADHD, ADD. För jag har sett intervjuer med folk som har det som beskriver det exakt likadant. Att man läser någonting och sen börjar man tänka på andra saker fast man känner hur ens mun fortfarande läser texterna liksom. Vilket gjorde att jag liksom var tvungen att börja om i boken typ 3-4 gånger. Så det tog ju mig så lång tid att plugga. Så det är nog därför jag gav upp och sen läsa böcker. Bara för att det skulle vara kul. För att jag visste att jag kommer aldrig klara av att läsa den här boken. För att det kommer ta mig 3 år. Liksom. Mm.
Och du, om det, allting annat skiter sig så finns det komvux.
Ja, just det. Precis.
Men jag har så himla svårt att tänka mig att allting ska skita sig för dig.
Ja, men det, man vet ju aldrig. Men jag har ju alltid någon slags... Jag känner alltid att jag har en B-plan.
Vad är din B-plan?
Ja, men det är liksom så här, nu har jag har ju alltid fokus på någonting. Nu har jag fokus på artisteriet. Och funkar inte artisteriet, då kan jag bli låtskrivare. 100% låtskrivare. Funkar inte låtskrivandet, då kan jag... Eller kan jag, då vill jag börja jobba med mat. Och då kan jag börja och jobba på kusinens ställe eller på farsans ställe. Och funkar inte det, då får jag börja gå någon kockskola om det går. Så jag har liksom alltid någon slags luxurious B-plan. Liksom.
Ja, men då så. Du, vi pratade för en stund sedan om det här klippet när du liksom bara improvdansar. Hur är det med musiken? Har du tagit pianolektioner? Och...
Nej.
Ingenting?
Nej, där är jag själv lärd. Så jag...
Gitarr också?
Ja. Så jag vet fortfarande faktiskt inte... Det tror folk att jag bara skojar. Men jag vet fortfarande inte vad ett A är.
Okej.
Okay. I akkord. Det är såklart att jag kan lära mig det, men jag känner att jag inte typ vill lära mig det nu. För nu kan jag ju spela piano, och det gör att jag kan ta ackord som jag tycker låter snygga. Men som jag minns när jag började på mitt skivbolag, så tyckte folk att jag, det där ackordet är jättekonstigt att ta efter det där ackordet. Varför gör du det? Varför tar du ett A efter en sjua eller vad det nu heter? Men för mig, så jag visste ju inte vad det betydde, utan jag tyckte bara det kändes nice. Vilket gör att man känner sig lite friare när man skriver musik. För att det är inte lika regelmässigt. Så, men så här ska man göra om man... För så här står det i böckerna typ. Liksom. Men nu börjar jag känna att jag kanske borde lära mig grunderna. Just för att det blir väldigt svårt typ i en session när jag skriver musik. Så blir det svårt när producenten måste ha ett snabbt svar på... Men kan du bara, vilket ackord spelar du där? Bara så jag kan ta in... De bas i samma ton. Och då vet jag inte vad jag spelar. Och så blir det en lite längre process. Så jag har sagt till mig själv att jag kanske borde lära mig bara grunderna. Så att jag kan förklara.
För du vet inte vad tangenterna heter på ett piano?
Nej.
Okej.
Det vet jag inte.
Har du absolut jag har? Liksom, om jag lägger en basgång, kan du jamma på den då?
Ja.
Utan att...
Ja, det borde jag kunna. Eller jag brukar kunna det i alla fall.
Om jag spelar den här tonen till exempel. Vad är det?
Ingen aning. En ton.
Ja. Jag tror att din Dance You Off går i den tonarten.
Jaha.
Vad har vi då?
Ska vi se, vänta. Får jag testa?
Ja. Ja, okej. Det är lite, det är lite nedstämt pianot. Ja.
Inte ostämt, men det kanske är stämt.
Ja, jag tror att den är lite... Ja.
Fattar. Du, det var ett F alla fall. Så.
Det där var ett F.
Okej, ett F. Ja. Tack.
Men för jag tittade på, jag tänkte så här, oj vad kul det skulle vara ifall jag överraskade Benjamin genom att kunna spela din låt.
Mm.
Jättemånga kluriga, alltså det är många sjuor i ackorden och sådär.
Okej, okay. Ja. Ja. Ja men jag gillar ju när det, sjuor vet jag i alla fall, det är när det liksom finns lite värme kring ackordet. Mm. Och jag fick en synt när jag var 11 tror jag, 11-12. Och det var faktiskt Carola, son Amadeus, som lärde mig mitt första ackord. Vi satt hemma och lekte och han hade precis börjat pianolektioner. Så han lärde mig det här ackordet som går då bom, 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 blablang. Och det satt jag och spelade på en hel sommar. Bara ett ackord och skrev 1000 låtar som bara gick i en ton liksom. Och sen började jag, när jag fick lilla synten då, så började jag liksom spela samma ackord fast på olika tangenter. Vilket gör att man hittar ju 7-8 till ackord. Och sen började jag bara spela, hade en melodi som jag sjöng en hel sommar. För den gick att sjunga till alla...
Hur gick det?
Möjliga, ja, men det gick så här... Super så här Pippi Långstrump-melodi. Vilket gjorde att jag blundade bara och tryckte på fingrarna på ett pianot. Mm. Tills jag så här, brum, oj, där hittade jag ett snyggt ackord.
Mm.
Och då mindes jag hur liksom fingrarna gick. Men jag har ju förstått idag att jag spelar ju på ett annat sätt. För att jag spelar kanske lite konstigare än vad andra gör. Just för att jag har bara tryckt på pianot på känn. Så jag ser, när jag spelar piano så ser jag det som skulpturer typ. Alltså ett ackord är för mig dinosaurien. Sen har vi pyramiden. Så jag ser dem i olika liksom, olika
former.
Mm. Så om någon ber mig att spela någonting så...
Men den är svår att kommunicera med din amerikanska producent.
It's the dinosaur.
Precis. It's the dinosaur with football. Nej men det blir lite svårare. Men då är det bara att gå fram och spela. Så ser han oftast han, fast de blir lite chockade i början. För de tänker, vad spelar du för någonting? Mm. Sen bara, jaha okej, du spelar det där. Varför svårar du till det så mycket för? Men det är just för att jag spelade det på det sättet liksom. Men då minns jag alltid. För jag växte upp med 70-80-tals musik. Och det finns alltid den musikgenren som då oftast var soul och gospel och sådär. Så fanns det alltid ackord som du sa, och sjuer. Jag visste inte vad det var, men jag visste bara att det kändes annorlunda när de ackorden kom. Och jag hittade aldrig de ackorden, för att jag spelade ju alltid på de tre tonerna. Men man behöver ju fler toner om man ska få den där värmen, sjuan då. Så det var någon gång som jag spelade och då alla med. Och sen till slut så hittade jag så här, bling, det där ackordet som bara, åh! Jag har hittat det där 80-talsackordet. Och då blev det lite enklare för mig att börja skriva låtar. För då kunde jag spela de melodierna eller ackorden som jag hörde i huvudet. Liksom.
Till de där vita tangenterna skulle det till en svart någonstans.
Ja, men precis. Ja. Mm. Så om du har hört min låt Good Lovin' till exempel. Mm. Så är det väldigt mycket sådana där souliga ackord. Mm. Och det älskar jag att skriva. Sådana typer av låtar liksom, där man får vara överallt i melodier och ackord. I'm impersonating someone else and maybe a dialect unknown when you're not by yourself. But then I remember that good, good loving. That good loving, give me that good, good loving. I need to feel it once again. So när jag intervjuade Jonas Bonnier så pratade han om att han hade sett livet som ett 400 meters lopp där han hade... Han fick starta 100 meter framför alla andra. Ja. Därför att han hette Bonnier och kom från pengar. Och de äger TV4 och Expressen och allt vad det är. Kan du relatera till det där? Mm, absolut. Eller, så här, jag kände ju ända sedan jag föddes att jag har en plikt att vara trevlig. Att jag måste, eller i alla fall folk runt omkring mig, min familj, är ju kända. Vilket gör att varje människa jag stöter på stan känner igen mig eller min familj, och vilket gör att jag måste uppföra mig för att jag har liksom ett rykte som jag måste sköta eller sådär. Jag kan inte bara bete mig hur som helst för att folk vet om vem jag är eller någon i min släkt och sådär. Och jag har alltid varit mån om att folk ska minnas mig när de träffar mig som en trevlig kille, eller så att oavsett om de hatar min musik eller hatar min familj eller sådär, så ska de ändå känna att när de träffat mig att så här, fan, han var ju trevlig ju. Vad jobbigt att jag spyr på honom. Eller du vet sådär. Jag vill aldrig ge dem det de oftast tycker, utan jag vill visa dem att nej, men jag är inte otrevlig eller tycker att jag är någon bara för att jag kommer från en sån typ av familj. Eller. Så jag har alltid känt att jag har en plikt att uppföra mig. Och det tror jag liksom jag har fått av min mamma typ. Att man ska alltid vara trevlig mot folk. Och att man kanske tyvärr behöver vara ännu mer trevlig eller ännu mer väluppfostrad. Just för att jag måste bevisa ännu mer när jag träffar nya människor att jag är en bra kille. Jag är inte någon dryg tonåring liksom, eller sådär. Så absolut så känner jag att jag måste alltid uppföra mig typ.
Men har du fått mycket gratis?
Ja, gud ja. Både och. Alltså jag har fått mycket gratis genom att jag växte upp med att typ känna många delar av folk i branschen. Så jag har fått liksom se hur det går till. Så när jag väl blev artist själv så kändes det inte så nytt för mig. Utan jag, du vet, kommer jag till SVT och gör Melodifestivalen för första gången så känns det ändå inte som första gången. För att jag känner ju de flesta bakom scenen och bakom produktionen. Och jag följde med morsan hit någon gång. Ja, men du förstår vad jag menar. Men samtidigt så var det mycket, mycket svårare för mig. Det har varit ännu svårare för mig än någon annan tror jag att få respekt. Att få folk att fatta att jag faktiskt jobbar med det här eller att jag skriver låtar själv eller att jag står i en studio i 24 timmar om dagen i 2 år och faktiskt jobbar liksom. Folk tror ju oftast att man bara för att man kommer från en känd familj eller för att man åkt på någon räkmacka att man bara kan gå in till ett skivbolag och bara hej, jag vill bli signad nu och så bara okej. Jag hade det ju tvärtom. Det var ju typ egentligen inte. Ja, men så här, jag var ingen som egentligen ville signa mig för att jag var en låtskrivare och att jag ville bli den typen av artisten jag ville bli. Utan tvärtom så var det ju bara så här, ja men såklart vi ska signa dig, du ska ju göra Mello. Och så har du en sommarturné och jag var så här, fast det är inte riktigt det jag vill. Eller så här, har du ens hört min låt? Nej, nej okej. Men hur tänker du då att jag ska göra Melodifestivalen? Nej men du gjorde ju precis Let's Dance, du är ju skitbra att du... Det är ju en jättebra grej. Och bara sådana grejer har jag alltid fått. Att sådär. Man tänker att det är så enkelt. Men jag fick just det skivbolaget jag är på idag fick jag kämpa mig fram till. Att få liksom komma dit och bli signad. Och få respekt av alla liksom mina kollegor som tänkte när jag klev in i studion att vad har Ola Håkansson signat nu? Liksom, någon kändisunge som dansar i någon tv-program. Liksom, varför ska han jobba här med oss? Men då får man ju bara liksom, jag har alltid fått bevis, jag har varit tvungen att bevisa hela tiden. Så det är liksom både och. Man har fått mycket gratis men också tvärtom så får man verkligen kämpa för typ respekten liksom. Det låter också så himla töntigt.
Nej, men det låter superrimligt.
Jag hoppas du förstår vad jag menar.
Fattar vad du menar. Och det är ju precis det som jag tänkte också att jag skulle prata med dig om. Eftersom du kommer med den här ryggsäcken med familj och Kristina Skolin och allt. Ja. Du är ju ändå celebrity royalty direkt när du kommer ut ur din mammas grej.
Vagina.
Tack. Ja. Det kändes ofint att prata om den. När du är här. Men okej. Och då tänker jag att det kanske är en liten befrielse då att få jobba i Los Angeles där du är mycket. De vet inte Christina Hu.
Nej, såklart. De har ingen aning. Exakt. Nej, men, och det är såklart, alltså, så här, det kan låta jättetöntigt. Jag vet att folk tycker det låter så himla hybris när man säger att man kommer till LA och får äntligen vara okänd. Mm. Men det handlar inte om att folk springer runt i Stockholm och drar i mig och bara wow, tvärtom. Det är, alltså, Stockholm, eller Sverige överhuvudtaget blir inte så imponerade av kända människor. Det är liksom Beyoncé kan gå på stan. Och nu jämför jag mig inte alls med Beyoncé utan jag bara säger att Beyoncé kan gå på stan i Stockholm och det är inte så många som skulle liksom springa fram och be om autograf utan folk är väldigt sådär softa här. Men för mig i musikbranschen så kan det vara jobbigt att kanske komma in i en ny session med nya svenska låtskrivare. För man vet att de ni tycker säkert någonting om mig eller ni kanske inte gillar min mamma eller min kusin eller du vet sådär, att man säger ja, ni kanske har någon förutfattad mening och då måste jag verkligen såhär bevisa mig ännu mer nu när jag skriver låtar, nu måste jag leverera för att bevisa dem att det är inte så. Men just i LA så kommer jag ju som vilken ny upcoming låtskrivarartist som helst, vilket gör att jag får några liksom minuter extra att bara få, de har ingen som helst aning om vad jag kommer komma med. Utan då har jag bara liksom, då kan jag sätta mig i pianot och börja skriva med dem på en gång. Utan att de ser någonting runt omkring det. Vilket är skönt, för att då ser de ju bara ren, jag vill inte säga talang, men då ser de bara mig som låtskrivaren och artisten och inget annat.
Det du gör, det är inte skönt. Det du liksom kommer från.
Nej, men precis. Mm. De ser bara det jag gör där och då i rummet. Mm.
Trots att jag nu liksom har sagt så här, det måste vara jobbigt att alltid behöva förhålla sig till sin mamma till exempel, så vill jag ändå ställa den här frågan. Berätta om din mamma.
Om min mamma? Ja, men min mamma är världens bästa mamma skulle jag säga. Det säger ju alla. Men morsan har ju liksom försörjt oss och uppfostrat oss. Men också varit kaos som nog många andra mammor. Vi har haft mycket kaos i familjen som, det är så jäkla skönt att det inte är många som vet om det. Men jag tror många familjer växer upp med mycket kaos som de helst inte vill dela med sig av. Och det är en sån här, det är en svensk grej. Liksom. Det ska vara väldigt så här, nej men allt är bra. Medan det egentligen, när man stänger dörren så kan det vara liksom kaos. Och det är jag glad att jag har fått växa upp med. Vilket gör att jag har fått lära mig mycket av typ... Jag och mina syskon har till exempel fått lära oss mycket av våra föräldrars misstag eller av alla bråk. Men av bråken så har vi kommit varandra mycket närmare. Och det tror jag är väldigt viktigt. Om man uppskattar... vi kan uppskatta bara en söndagsmiddag. Mycket, mycket mer än vad vi gjorde för 10 år sedan. För att då kunde en söndagsmiddag bara vara tjafs och bråk. Och idag kan man uppskatta liksom bara de här små stunderna man får med sin familj. Och det är bra och härligt. Och det är det nu för tiden, typ hela tiden. Mm. Vi bråkar aldrig längre. Men vi bråkade väldigt mycket när vi var... Jag och min syrra bråkade konstant. Och jag och morsan och syrran och morsan. Och Oliver, min storbrorsa och jag bråkade konstant. Ja, men du vet, så det var väldigt mycket tjafs. Och där var ju liksom min morsa... Fick ju ta hand om 3 små ADHD-ungar själv. Försörja dem och liksom sådär. Så jag har ju en full respekt för min mamma. Och idag nu när jag ser det liksom och kan se hur hon slet ärsligt av sig. Åkte runt på alla möjliga köpcentrumsturnéer och var med i alla typer av tv-program. Och idag förstår jag att hon gjorde det för att kunna ge oss mat på bordet. Och inte för att hon liksom älskar att stå i centrum. Och det ser ju inte folk. Folk får inte se den delen, utan de ser ju bara hon som bara ska vara med överallt och den där jävla familjen som syns överallt. Men vi måste ju också tjäna pengar och vi måste ju också försörja oss. Och de har ju också barn att försörja sig och ett hus att betala och sådär. Så den typen av respekt har jag ju fått nu på senare tid för att jag har förstått hur mycket hon faktiskt jobbar. Och min mamma är ju inte... Hon har ju liksom... Jag kan ju inte nämna att min mamma har ju inte ett jobb, utan hon är ju typ, hon är ju ett varumärke skulle jag vilja säga. Liksom. Hon har ju 1000 grejer att göra varje dag. Och jag fattar inte riktigt hur hon klarar av det. Och hur hon sen då klarar av att komma hem med mat. Och så står man och liksom kan skälla ut henne för att hon inte köpte det där mjölkpaketet jag bad om. Och så bara, men förlåt, förlåt. Och så bara tänker man, vad fan... Hon har ju 1000 grejer att komma ihåg. Och så kommer hon ändå ihåg att köpa mjölk. Ja, men jag uppskattar det som fan idag. Det hon gjort för oss liksom.
Berätta om din pappa då.
Farsan är ju den som jag blivit inspirerad av i hela mitt liv. Jag brukar se det som att min mamma har uppfostrat mig och min pappa har inspirerat mig. Jag växte upp med mamma. Jag liksom bodde hos mamma och sådär. Farsan flyttade till Palma.
När skilde de sig?
De skilde sig när jag föddes, typ innan jag föddes. Mm. Så jag har alltid varit ett sådär skilsmässobarn. Så jag vet inte hur det känns att bo med mamma och pappa. Jag träffade dem dessutom första gången när jag var 14 år. Tillsammans.
Ah, okay.
Ja, så det var min... Jag ville ha det som present när jag var 14. Att, nej, men jag vill att mamma och pappa ska... Ni ska fan äta middag med mig. Liksom. Nu räcker det mera tjafs. De har ju haft det lite kaosigt. Men jag växte upp med mamma. Höll på med teater, musik, bla bla bla. Men kände alltid att det fanns liksom... Jag skrev ju låtar och höll på med... Spelade musik på piano. Och kollade på massa gamla filmer från Singin' in the Rain till Anchors Away. Gene Kelly var min största idol och sådär. Och sen när jag väl började liksom... Min farsa flyttade till Palma när jag var 9. Och då började vi umgås mycket mer. För då åkte vi ju dit liksom. Och då förstod jag att... Jag har fått så mycket från min pappa. Jag såg honom, han satt vid pianot och skrev låtar. Jag bara, men det där är ju precis det jag gör. Så vi brukade liksom sitta och skriva låtar ihop. Och melodierna gick, vi gick exakt samma väg. Och jag bara såg liksom så här, hur han klädde sig. Gud, det är exakt så jag vill klä mig. Och när han lagade mat så bara, men vad fan, du lagar ju sån mat som jag vill laga. Men du förstår ju så... Jag såg liksom allt det där som jag hade i min kropp, men som jag inte riktigt visste var jag fick det ifrån, var ifrån honom.
Och innan han flyttade till Palma, hur mycket FaceTime hade du med honom då?
Inte så pass mycket. Farsan var ju liksom mer en sån där som man träffade på fika ibland typ. Och jag kunde bo hos honom ibland, men jag tror det var för att farsan liksom jobbade mycket med sin restaurang. Och det var ju mamma som... Vi bodde hos mamma liksom. Vi hade ju varsitt rum där och liksom. Och farsan har ju... Han har ju hyfsat mycket ångest över det idag, att han inte fanns där mycket för oss. Men det har han verkligen liksom tagit igen nu idag. Och vilket jag skulle inte ha velat ändra på någonting, utan så som min uppväxt har sett ut skulle jag liksom... Det är verkligen så jag har velat att den ska vara. För att jag och farsan skulle inte ha... Vi har ju kommit mycket, mycket närmare nu än vad vi kanske skulle ha gjort om jag växte upp med honom på det sättet. Och det är alltid pappa jag ringer när jag behöver... feedback om låtar och sådär. För att han är den som jag liksom ser upp till när det kommer till det kulturella. När det kommer till design och artisteri och musik och dans och mat. Allting sånt är liksom han min typ av förebild. Och när det kommer till att vara en människa och hur man bemöter folk och hur man ska leva sitt liv, så är det min mamma som är min förebild. Så jag har verkligen best of both worlds där.
När jag var... ungefär i din ålder, kanske något eller två år äldre, minns inte exakt, 20-25. Så jag tror att jag hade varit arg på min pappa väldigt mycket för hur jag hade det när jag växte upp. Och han gjorde det nog så gott han kunde, men varannan helg liksom. Och så här. Har du fått vara arg på din pappa?
Ja, absolut. Jag är nog arg på både farsan och mamma väldigt ofta. Men sen måste man ju också lära sig att gå vidare och... Jag har ju nog varit mycket, mycket mer arg på min mamma under min uppväxt.
Det brukar vara så, ja, för att hon är där också.
Ja, men precis. Men jag tror också det är för att min mamma har, när vi har liksom bråkat och sånt där, så är det oftast typ min farsa som har fått skit för det. Och min mamma har liksom, det är ingen som har tänkt att, men ni kan ju inte bråka, din mamma är jättesnäll, bla bla. Men min mamma är precis som många andra mammor, att hon också kan få utbrott och bli galen och man står och tjafsar med henne och nästan slåss mot varandra liksom. Men de typerna av bråk har jag aldrig haft med min pappa, utan med farsan kan man mest bara tjafsa eller du vet. Men det är också lättare att, okej, med farsan, nu bråkar jag med dig, nu orkar inte jag höra av mig på dig. Och så kanske man inte hörs på 2 månader, just för att han bor i ett annat land, och då blir det så mycket enklare. Men att man bor hemma med mamma och bråkar gör ju att man släpper de där bråken efter en timma. Och sen tar det 3 timmar och så bråkar man igen. Så det blir ju mycket, mycket mer bråk generellt. Men vilket gör också att när man väl växer till sig och man förlåter varann eller man ser till att lösa alla tjafs och sådär, gör ju att man verkligen uppskattar bara stunder man är tillsammans mycket, mycket mer än vad man gör om man inte bråkar. För då tar man det för givet liksom.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy-ad-free. That's Amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Hur ser ditt liv ut när du kommer till Los Angeles? Du har varit där mycket de senaste, ja, vadå, två åren,
ja. Ja. LA har ju varit ett ställe jag åker till för att kunna liksom skriva låtar, skriva mina upcoming songs och sånt där. Och att skriva där borta med amerikanare och sådär gör ju att man, de tänker inte på samma sätt som vi gör till exempel. Jag har ju så mycket, mycket, mycket annorlunda musik att komma med som jag har i min kropp än vad de har. De har ingen aning om vem Ted Gärdestad är, som för mig är en av mina största idoler och förebilder. Och jag kan ju ibland skriva melodier som påminner om Ted, och för dem så blir det någonting annat. Och sen visar de upp mig musik eller typer av produktioner som jag inte riktigt hört, som gör att jag blir så här, ah shit vad fett. Men vad händer om man tar, säg, Post Malone och tar in lite Ted Gärdestad i det och sen gör lite Benjamin Ingrosso över det? Så blir det någonting som jag kanske inte hade skrivit i Sverige. Och jag känner att jag får en mycket, mycket större frihet där borta. Just för att man får liksom skriva med amerikanare som har språket som, det är deras liksom, vad säger man?
Modersmål,
tack. Jag vågar inte säga fel. Nej, men, och så, för dem är ju text mycket, mycket viktigare än vad melodier är. Vilket gör att jag får verkligen bara vara melodikille. Och jag behöver inte fokusera riktigt på texten, utan jag kan ju bara säga vad jag känner och vad jag vill skriva om. Så har jag liksom folk som bara levererar sån jävla spot on lyric utan att behöva liksom sitta själv och fokusera på text också. För att samma sak där, melodier för mig är det jag verkligen fokuserar på. Och då är det liksom, då är melodier och produktioner det jag verkligen brinner för när jag skriver musik. Sen så kan jag ha turen ibland och bara leverera en hel text själv. Men det är det som är så skönt där borta, att där jobbar jag med så duktiga låtskrivare som texten för dem är ju deras grej. Och då kan jag bara få göra melodierna och vara med runt produktionen. Men kanske i Sverige så hade man kanske fått göra lite allt själv liksom.
Jag refererar orimligt ofta, tror jag, till min vänskap med Peter Svensson, Cardigans, ja, låtskrivaren. Så du kanske har träffat i Los Angeles någon gång?
Nej, men vi har ju haft samma skivbolagschef.
Ja, just det.
Ola. Ola Håkansson, min mentor och chef.
Ola är intressant, jag pratar gärna om honom också. Nej, ja. Det jag vill säga med Peter i alla fall är, för att jag märker ju att när han hör musik som han inte är inblandad i, då är det ofta texterna som han så här går igång på.
Okay.
Alltså något särskilt ord eller, ja. Och det kanske inte är så för dig då alls, utan...
Nej, precis. Alltså jag, när jag åkte till LA första gången för 2 år sedan, då hade jag precis gjort slut med min nuvarande tjej. Vi liksom gjorde slut då. Vi hade varit tillsammans i 4 år. Jag var 15 när vi blev tillsammans. Och innan dess hade jag liksom, jag skrev ju låtar varje dag, men det var ju melodierna som var min grej. Och bara låtarna i sig. Texterna brydde jag mig inte om så mycket. Och jag har aldrig under min uppväxt tänkt på vad folk sjunger om. Jag skriver oftast, när jag skriver jag på låtsas engelska först. Bara massa påhittade engelska ord liksom. Och sen skriver vi någon text liksom. Men då när jag kom dit så förstod jag för första gången att jag kan sjunga om någonting som jag upplever, som jag känner. Vilket gjorde att det blev mycket, mycket roligare att skriva. Det blev ännu roligare att skriva låtar, för att nu kunde jag faktiskt skriva om någonting som jag känner eller som betyder någonting. Och det gjorde att texterna fick en mycket större innebörd än vad de fått tidigare. Så idag lyssnar jag mer på texten än vad jag gjorde för bara 2 år sedan. Men det är fortfarande texterna jag lyssnar på efter 3:e gången jag lyssnar på låten. Det är fortfarande melodierna och produktionen som är det jag går igång på liksom.
Men du, berättade om Ola Håkansson då.
Ja, Ola var ju faktiskt min mammas, en av min mammas första managers. Och då min farsa. För att farsan skrev ju tillsammans med mamma hennes första två album. Och producerade det och sådär. Så då var ju mamma signad av Ola som då hade något skivbolag som, vad det nu hette.
Sonett.
Sonett hette det. Ja. Bra, bra där. Och så farsan och Ola vet jag hade lite dispyter om vilka singlar som skulle ha och produktion och sådär. Och det är för att de var musikkillar liksom. Och morsan skrev låtarna med pappa men var artisten. Så de har ju känt varann sen dess. Det var ju, jag tror farsan och mamma var liksom 20 år. Sen så var det inte mer med det. Mamma, jag tror hon slutade jobba med Ola när hon var typ 1992. Så det var rätt länge sedan. Mm. Sen så berättade jag till mamma och pappa att jag ville bli låtskrivare. Och det här var då efter Let's Dance. Och då tyckte mamma en gång, men ska du inte satsa nu på att göra massa tv och grejer nu när du har gjort Let's Dance och sådär. Och då sa jag, nej, det är just det jag inte vill göra. Nu har jag ju, då hade jag ju tjänat en peng efter Let's Dance. Mm. Då hade jag ju pengar att kunna leva på ett tag och kunna gå till olika skivbolag och kolla om jag kunde bli låtskrivare.
Hade du demos då?
Nej, jag hade aldrig varit i en studio innan. Så jag hade liksom bara mitt piano. Liksom som... Men då hade min pappa en kompis som... jag fick sitta i hans studio. Men jag fick sitta liksom... De hade en... På X-level hette det då. En stor flygel i vardagsrummet. Där jag gick varje dag. En hel sommar då. Så gick jag dit varje dag. Och skrev låtar liksom. Och till slut så var det någon producent som... En kille som heter Tony Nilsson som kom fram en gång och bara... Men, fan, det här låter skitbra. Vill du testa skriva någon dag eller spela in? Jag blev helt överlycklig. Ja, lätt liksom. Så då spelade vi in en låt som vi skrev som heter Fall in Love. Som sen blev då min första singel. Då kom jag ihåg att jag fick sitta och producera. Och för första gången kom jag hem och spelade upp morsan en låt som jag hade gjort. Som var liksom med produktion. Och jag fick ju lägga stämmor och körer och dubbar. Och det lät som du gjorde på radio. Liksom.
Dubbar är när man sjunger på sig själv.
Precis, man sjunger på sig själv så det låter maffigt. Och så där. Och det här var ju bara 4 år sedan. Så då gjorde jag och Tony lite låtar. Och sen då så spelade jag upp det här för min morbrors dåvarande tjej, Laila. Som hade visat Ola Håkansson Sara Larsson. Som då höll på, Sara var ju precis som mig då 16-17 och höll på att bli superstor i Sverige. Och då tyckte hon att så här, men fan ska du inte, jag vill typ spela den här låten för Ola Håkansson. Och mamma bara, Ola det är min gamla manager och sådär. Så jag sa, ja absolut det kan du väl göra. Och då så berättade hon då att hon spelade upp den för Ola. Och han var inte superintresserad i början på att höra för att han fick reda på att det var jag som sjöng och sådär. Så då sa han direkt, men ja, det är inte riktigt våran typ av artist. Och då hade jag precis gjort Let's Dance och sådär. Men då tvingade Laila ändå Ola att spela Fall in Love då för honom. Och då berättade hon att han hade stängt av efter 30 sekunder och sagt, jag måste signa den här killen nu. Så det var ju skönt. Det var ju liksom musiken fick tala för sig själv. Ja, wow. Och då kom jag dit efter någon månad, hade möte. Då sa han till mig, jag ska göra dig till en riktig stor artist. Och jag bara, men jag vill inte bli artist, jag vill bli låtskrivare. Så jag, nej, du ska bli artist också. Du är skitduktig låtskrivare, men du måste bli artist också. Så han trodde på mig ända sedan dag ett att jag skulle bli artist och låtskrivare. Men det han gav mig, vilket jag är så himla tacksam över, är han gav mig tid. Att jag fick sitta i hans studio med hans producenter och låtskrivare i, jag tror det var över 1 år innan jag fick släppa min första låt. För att jag skulle känna mig hyfsat redo. Så jag inte bara släpper en låt och sen, utan jag ville liksom känna att jag har material. Så jag skrev där i 1 år men kände ändå efter 1 år att första låten ska ändå vara Fallen Löv, som var den första låten jag spelade in i en studio. Liksom. Så det blev den, gick jättebra för den låten. Men sen som sagt så tog det ändå väldigt lång tid, vad jag tyckte då var lång tid. För jag kände så här, men fan, det känns ändå som folk inte vill lyssna på mig. Att folk fattar ändå inte att så här. Det var som att det var pinsamt att lyssna på Benjamin Ingrosso. Liksom. Men det är ju han Let's Dance-killen. Det är han barnkändisen. Han är väl ingen som vi kan lyssna på. Och det kändes ju skitjobbigt i början. Och det sa Ola redan från början att det kommer bli svårare med dig för att du kommer från en annan typ av bakgrund. Vi kommer inte bara kunna breaka dig på en dag för att du har mycket, mycket mer att bevisa än vad andra artister kanske har.
Jättetung ryggsäck.
En jättetung ryggsäck med massa käcka historier. Och så jag har ju liksom vetat om det. Vilket gjorde att sen när Ola kom med idén att jag ska göra Melodifestivalen så tyckte jag att det var den dummaste idén man kan göra. För att det var väl exakt det som jag inte ska göra, tänkte jag. För att det är väl det som alla absolut kommer tro att jag ska... Såklart Benjamin Wahlgren Ingrosso ska göra Melodifestivalen. För det har ju hans mamma gjort 8 gånger. Men för Ola var det mer bara som ett så här, men du får skriva vilken låt du vill. Du får välja vilken låt som helst. Du får välja nummer. Du gör din grej. Vi är ett skivbolag som backar dig. Och går inte bra i Melodifestivalen så kommer vi fortsätta pusha och fortsätta att vilja breaka dig utomlands, som Olas största dröm är att göra med alla hans artister. Så jag såg ju Melodifestivalen då som en utmaning att göra någonting som jag inte tror att folk tror att jag kommer göra. Så det gjorde vi Good Lovin' första året, som för mig var en låt som jag tänkte att, men jag tror inte folk kommer förvänta sig den här typen av låt. Jag tror folk kommer förvänta sig liksom popkillen med den stora refrängen och den här självklara liksom skinnjacka-grejen. Och så gjorde vi tvärtom, att jag skrev den här låten som har en helt annan vers i andra versen och som går massa ackord och väldigt melodisk och som inte alls är en melodifestivalvinnare. För det var inte därför jag gjorde Melodifestivalen första året, för att vinna, utan bara för att visa upp mig som egentligen som låtskrivare bara. Och jag kände när jag väl stod på scenen att jag inte var... Fan, det hade gått för många år sedan jag stod på scen innan och sjungit och... Att vara med i Let's Dance var en grej, för då kunde man dansa bara. Men nu skulle jag göra allt på samma gång. Och då kände jag att jag inte riktigt var bekväm. Men jag kände att det här är bra för mig som låtskrivare, att visa folk att jag skriver musik. Vilket jag kände efter jag hade gjort Mello, att det kändes som jag fick mycket mer respekt från folk i branschen här hemma och sådär. Men det var fortfarande men det känns fortfarande som folk inte vill lyssna på mig. Det är fortfarande töntigt att lyssna på. Men det är ju liksom han, den där killen, fortfarande. Och jag åkte till LA, fortsatte skriva och sådär. Och sen så kom Ola med idén att göra det i år igen. Eller året efter. Och då var jag såhär, men Ola, vad fan? Vi kan ju inte börja göra Mello-grejen. Då kommer jag ju bara bli förknippad med Mello för resten av mitt liv. Men hans idé var fortfarande att så länge du gör någonting som du står för, så länge du gör en låt som du känner att du brinner för, och om du gör ett nummer som du får välja själv hur du vill göra, så kommer vi alltid backa dig. Och går inte för den här gången, vi kommer inte göra Mello en gång till. Det är inte så att Mello är det enda som behövs, utan det är bara att det kanske är en språngbräda, liksom, säger man så. Mm. Just för att du visar, liksom, du har en chans för 3 miljoner tittare att visa upp på 3 minuter exakt vad du är för typ av artist. Och eftersom första Mello-året så hade jag ju förra sommaren åkte jag ut på en turné med mitt band och gjorde 25 spelningar, vilket gjorde att man blev mycket mer bekväm på scen ju mer man stod där. Så jag kände att om det är någonting jag ska göra i Mello året efter, så är det att visa att jag har utvecklats som artist. För att låtar har jag skrivit hela mitt liv. Det vet jag hur man gör. Så det var inte... Där kunde jag liksom välja bland massa olika låtar vilken jag kände att jag ville göra. Men jag ville också att mitt nummer skulle visa att jag vill göra någonting som får ändå folk att se att fan, han utvecklas ju. Och då kändes Dance You Off, som jag då gjorde i Mello, kändes det som den rätta låten att göra just där. Och det var... Också, jag liksom gick inte in i tävlingen för att vinna eller för att komma till final, eller det är klart man vill komma till final, men just att så här, jag ville bara göra någonting som jag själv tror jag skulle verkligen vara stolt över. Och när vi stod på presskonferensen så såg jag Sign och Dennis, som då jag gjorde numret med, så såg jag dem och kände så här, fan, de kanske skulle vara rätt killar att kunna komma på något coolt med, tänkte jag. Så jag gick fram till dem på presskonferensen och låtsades vara ascool och bara, tja, va? Har ni mycket att göra i tävlingen i år? Ja, de bara, ja, vi har 5-6 nummer. Så jag bara, okej, ni har inte lust att kanske göra ett nummer med mig? De bara, vadå, har inte du redan ditt nummer klart? Jag bara, jo, men jag tänkte mer om ni kanske... Vi snackar och kommer på något nytt kanske. Jag hade ju ingenting klart i huvudet. Så vi tog ett möte, och på första mötet så kändes det som att allting klickade. Liksom. Allt det som jag ville göra, men som jag inte riktigt hade kommit på själv, sa de. Och då kändes Mello bara som det mest rätta jag kunde göra då i stunden. Och idag så har det varit det bästa för mig. Och inte att vinna tävlingen, utan bara just det numret. Och jag kommer ihåg att när jag gick på scenen nu i Mello, för första gången jag gjorde Dance Off, så hade jag exakt den känslan som jag inte hade haft på 10 år. Och det var den känslan jag hade när jag stod på Oscarsteatern och gjorde Saturday Night Fever. Exakt den känslan fick jag då. Och jag var så här, shit, nu förstod jag ju hur kul det är att stå på scen. För det hade jag inte riktigt känt.
Jag hade lite glömt bort det.
Jag hade lite glömt bort varför jag gjorde det jag gjorde. Och det var ju för att jag älskar att underhålla folk. Och för att jag älskar att stå på en scen och ha folk som tittar på mig. Men jag tror det var just det där att nervositeten försvann. Just för att jag kände mig mycket mer bekväm. Och för att jag hade mycket mer kul på scen. Och för att jag tror också att jag mer och mer hittar det jag vill göra på scen. Den typen av koreografi och den typen av musik och det typen av performance jag vill göra. Jag säger inte att jag har hittat mig själv som artist, det kommer jag nog aldrig göra. Och inte som låtskrivare heller. Men att man liksom närmar sig mer och mer dit man ser sig själv vara. Så där är jag tacksam med Ola att jag liksom... Det är många gånger jag tycker han har fel, men han har fan oftast rätt i alla grejer. Och det är för att han är hyfsat erfaren. Och han är ju inte superung liksom. Han är ändå 75 typ. Och har varit med i branschen sedan han var typ 20 år. Så han kan ju så jävla mycket grejer. Och förlåt jag svär. Men det gör att han kommer med idéer ibland som man tycker är det här verkligen rätt? Men han tror på en. Och det som är skönt med just Ola och Ten, mitt skivbolag, är att jag skulle kunna fejla 1000 gånger om, men de kommer ändå finnas där och backa mig och fortsätta att kämpa för att få mig att bli den artisten de tror att jag kan bli typ.
Och han gjorde ju trots allt den här också. Ni har ju en stor plan uppenbarligen.
Mm.
Men hur ska liksom TEN bygga dig i... För jag antar att Amerika ändå är något slags mål.
Precis, det är ju målet. Och det vill de ju bygga väldigt successivt och rätt, så vi inte bara liksom stressar på någonting och sen står man där och så vet man inte riktigt vad man har. Och nu har vi kommit en väldigt lång väg, bara att försöka ha fått mig att bli en artist i Sverige har ju tagit 4 år. Nu känner jag för första gången att så här, nu är jag ändå en artist här hemma. Jag har haft min första etta, vilket är helt fantastiskt. Och jag släpper låtar nu som faktiskt folk lyssnar på. Liksom. Så jag hoppas på att det fortsätter här hemma. Och det är någonstans det som Amerika och så där, skivbolagen där har velat se. De vill ofta se att det ska gå bra hemma först. Så att de ser att det, ja, men det finns potential. Problemet där har ju varit att nej, men det är inte det som är grejen med Benjamin. Att det är väldigt svårt för honom att breaka hemma för att han har för mycket att liksom bevisa här. Och det fattar ju inte de, amerikanerna, för de vet ju inte vem jag är eller min familj eller någonting. Men det har varit lite svårt att sådär...
So he's the son of 2 celebrities, what's the problem?
Ja, men precis. Ja. Men nu så... jag har ett skivbolag där borta och mitt skivbolag TEN har också kontor och studio där borta. Så det... Jag tror Ola kommer liksom, så länge han orkar och sådär, kommer han kämpa för att jag ska bli en artist där borta. Men det kommer ta tid, absolut. Men det är också drömmar jag har och haft. Någonstans har jag haft sedan jag var liten att vilja stå på scen utomlands, oavsett om det var Broadway eller Madison Square Garden. Och det är ju väldigt läskigt att prata om de drömmarna här i Sverige, för att man får inte riktigt säga typ att man vill bli större än, eller man får inte säga att man vill bli störst typ, för att det är ju lite fel typ. Men det vågar jag ändå vilja säga, för att, inte för att jag vill bli känd, utan bara för att jag vill ju kunna turnera runt över hela världen och se världen. Och jag vill ju inte att bara typ några människor ska höra min musik. Jag vill att alla ska kunna höra min musik. Och om det nu inspirerar dem till att vilja ska göra musik, eller om de vill, jag vill kunna beröra med melodier eller texter, eller jag tror bara för att jag vill visa vem jag är och visa min musik för så många jag kan. Liksom. Det är väl nog därför jag vill bli en sån artist.
Finns det någonting släppt redan i USA?
Alltså, alla mina låtar är ju släppta i USA. Alla kan ju höra dem. Men jag tror det kommer förhoppningsvis inom kanske ett år så kommer det börja lanseras där borta. Liksom.
Vi har ju en gemensam vän.
Ja.
Alex.
Alex, ja.
Alex Larsson.
Ja, världens bästa PT.
Ja, han sa så här, jag vet inte om jag får säga det här, men Benjamin har ju en hemlig låt som han bara sitter på, som är the major hit.
Just det. Ja, precis, om det är den nu han tänker på.
Ja, jag vet inte, men det är en låt som är helt fantastisk, som heter någonting med Marilyn Monroe.
Ja, Marilyn Monroe. Mm. Vad sjukt. Kul att du nämnde den. Nej, men jag kan ju aldrig svara på om det är monsterhet. Jag vet ju bara när jag får gåshud över låtar och sådär. Och då vet jag att jag tycker det är bra. Och Marilyn Monroe är en låt som jag skrev för 3-4 år sedan kanske. Som än idag jag tycker är en av de bästa låtarna jag har skrivit. Och för mig så är det så här, när jag vet att jag har kommit till en position i mitt liv eller i mitt artisteri där jag vet att folk garanterat kommer lyssna på min nästa låt, då känner jag att jag vill släppa Marilyn Monroe. För okay. att jag vågar inte släppa den och så kommer ingen vilja lyssna på den. Och så är den för mig en väldigt bra låt som bara hamnar i skuggan av någon annan typ av låt. Så, och det känns ju rätt skönt att man alltid har en låt som man kan... Så sitter man där och har släppt alla låtar och bara, nu har jag ingen mer låt. Nu kan jag inte skriva låtar längre. Då har jag alltid Marilyn Monroe som den där. Fan, nu släpper vi den.
S-et i rockarmen.
Ja, precis.
Men du, har tisdagar en färg?
Tisdagar en färg? Jag tänkte ljusblå för mig.
Fredag?
Röd.
Söndag?
Gul.
Oktober?
Oktober, mörkblått.
Är det här någonting som du säger nu för att jag ställer frågan, eller tänker du så här?
Nej, men nu när du sa det så bara tänkte jag på den färgen. Men... jag brukar se vissa saker i färger. Låtar brukar se färger.
Ja.
Och sådär.
Jag tycker du ska kolla upp synestesi. Jag tror att du kanske har det.
Synestesi.
Okej, jag kollar upp det åt dig.
Ja, tack.
Synestesi, eller sinnesanalogi, eller intersinnessamverkan, är ett neurologiskt tillstånd som innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade.
Mm-hmm.
Vissa synesteter kan höra färger, andra kan se ljud. Symptomen varierar. Uppgifterna om hur stor del av befolkningen som är det varierar. Någonstans mellan 0,01 och 2%. Har bokstäver olika färger?
Ibland.
Ja, då har vi konstaterat att du har den här ganska allvarliga sjukdomen.
Just det. Så nu ska jag direkt efter det här till sjukhuset. Ligga på rehab.
Jag tror inte att det är någon sjukdom faktiskt. Jag tror mer i ett sätt hur hjärnan funkar.
Ja, förhoppningsvis.
Du gjorde ju kanske det roligaste och mest liksom självdistanserade Instagram-inlägget som jag någonsin har sett dagen efter finalen.
Ja.
Hur fick du den idén?
Det var faktiskt...
Förlåt, en kille... ska vi bara förklara?
Ja, såklart vi ska göra det. Jo, jag var ju med i Eurovision som contest.
Ja.
Och,
jaha.
Ja, men det, man ska inte ta för givet att alla vet. Då stod vi där och fick massa poäng från juryn, internationella juryn, som... Jag kom faktiskt på andra plats. Jag fick sjukt många 12. Jag var superglad, för jag tänkte inte ens att jag skulle få en 12 alls. Och sen så satt ju alla runt mitt green room då och kände att nu kanske vi tar hem det. Och jag var rätt säker på att vi kommer nog inte ta hem det. Och sen kom då folkets röster. Jag tror vi kom fjärde liksom,
slutet.
Ja, fjärde från slutet. Mm. Väldigt, jag tror vi fick sämsta poängen av folket som svenskarna någonsin haft i Eurovision. Vilket blev ju en liten så antiklimax för typ alla svenskar som trodde att vi kanske kan ta hem det. Eller i alla fall komma på en bra placering. Vi kom på skitbra placering till slut, vi kom 7. Så det är topp 10, det är fantastiskt. Men vilket gjorde att folk blev helt chockade att Sverige fick så låga poäng. Och då, jag tyckte ju bara det var en rolig grej. Sen har man ju alltid spekulerat om varför vi kan ha fått låga poäng. Om det var för att jag sjöng dåligt, eller om numret inte gick igenom lutan, eller om Sverige inte ska vinna hela tiden, eller om... man kan spekulera i massa saker. Det kan också bara vara att det inte var tillräckligt bra nummer för de som tittade. Liksom. Det vet man ju aldrig. Men i alla fall så kollade jag Twitter dagen efter, och så var det faktiskt en kille som la upp den här bilden och skrev ungefär det citatet som jag sen la upp. Och jag höll ju på att skratta ihjäl när jag såg. Jag tyckte det var det roligaste. För jag hade inte sett den bilden själv.
Ja, det var en gammal bild.
Ja, det var en bild från det här postcardet.
Okay.
Som jag då gjorde inför Eurovision.
Mm.
Då vi skulle sitta och äta portugisisk ost. Och då skulle man ta en selfie med den ängen då. Liksom. Så då gjorde jag det. Och då var det ju Therese och en annan tjej då, mina kollegor, som satt på den mattan. Och då var det ju så kul att liksom, citatet ungefär var, här sitter jag med alla mina röster, de som röstade på
voters,
mig. Och jag höll på att skratta ihjäl själv. Så jag bara längtade tills jag kom hem där jag kunde få lägga upp den bilden, för att jag ville att folk skulle fatta att jag inte var liksom ledsen och sådär. Mm. Så jag la bara upp den, och sen blev ju det väldigt uppskattat.
Ja, det smälte till.
Ja, så det var kul.
Ja.
Då blev inte folk så himla... Då tror inte folk att jag ligger hemma och gråter i alla fall. Liksom.
För när du beskriver så här, vart du vill som artist, du, lite ljuset av Eurovision och Melodifestivalen, så här, att du börjar liksom närma dig någon slags vision om vart du ska. Men kan du sätta ord på så här, vad är din vision för Benjamin Ingrosso? Liksom?
Alltså jag vill ju göra någonstans... Jag vill få in gammal musik i det jag gör. Tidlöshet är en röd tråd som jag alltid vill ha i vad jag än gör. Oavsett om produktionen låter supermodern, så vill jag att låten i sig ska kännas tidlös, eller att man ska kunna ta ner den på piano och att den ska ändå kännas som en låt som kom från 60-talet. Och det gör jag mycket för att jag är uppvuxen med sån musik. Jag växte upp med Beatles och Bee Gees och Patti Austin och Holly Notes och Patti LaBelle. All sån här musik från 70-80-talet växte jag upp med. Så jag har det i mig. När jag skriver låtar så inspireras jag av Ted Gärdestad och sån typ av musik. Vilket gör att jag tycker inte man kan sätta musik i en genre längre, för att allting låter så sjukt ut, alltså spretigt, och vilket är underbart. Musik har ju aldrig varit så fritt som det är nu, eftersom man behöver nästan inte sätta en genre. Men om jag ändå skulle vilja sätta min genre någonstans, så skulle jag vilja säga att det är pop, men med soul-influencer. Och som artist så ser jag mig själv som någon slags entertainer, en performer som kan dansa, sjunga, spela gitarr, spela piano, att underhålla. Och för mig, mina idoler när det kommer till artister, är ju Michael Jackson och George Michael, eller Beyoncé tycker jag är sjukt duktig. Men just för att så här, de kan det mesta, de är liksom entertainers. De gör inte bara en grej, eller liksom, utan de... Ja, men du vet, så när man var liksom... Förr i tiden så fanns det alltid någon i byn som stod och uppträdde liksom, och det är typ, det är jag. Jag är den som underhåller folk typ. Det är det jag vill bli.
Fint. Vill du rekommendera något?
Ett motto som jag alltid haft är att om du jobbar med någonting som du älskar, så kommer du aldrig behöva arbeta. Sa min mormor till mig, eller säger min mormor till mig. Och det är någonting som jag alltid har i liksom bakfickan, att så här, om jag inte älskar det jag gör, om jag börjar tröttna på det, då kommer jag aldrig bli lycklig. Och det är såklart en svår grej att ha om man måste försörja en familj eller sådär. Men när man är ung och verkligen vill hitta sitt första jobb, eller inte första jobb, men om man vill liksom se sig själv i framtiden, så kan jag tycka att det är ett bra motto att ha. Att om du jobbar med någonting som du verkligen älskar, så kommer du aldrig behöva arbeta, för då är det ju bara en hobby. Och då kommer livet kanske bli lite enklare.
Fint. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua Ellen DeGeneres. Men det kanske... Får du åka till LA?
Ja, kan jag väl.
Ja, men ta det första bästa planet. Åk till Lax och intervjua Ellen DeGeneres. Henne är jag väldigt intresserad över. Och jag tycker hon är sjukt bra förebild.
Ja. Du kanske uppträder hos henne någon dag?
Förhoppningsvis. En av de grejerna har på min bucket list i alla fall.
Okej. Okay. Vad har du mer?
Mer. Att äta på en av de bästa italienarna i världen.
Nämligen?
Den heter Osteria Francescana. Om jag inte säger fel nu. Massimo Bottura's restaurang. Problemet är att jag har haft kompisar som var där och sa att de inte alls var imponerade. Men den fick förra året så här. Den blev utnämnd till världens bästa restaurang. Så det känns som att den borde i alla fall vara bra.
Var ligger den?
I Modena i Italien.
Okay.
Ja. Och sen att få skriva en låt tillsammans med David Foster.
Du har tre grejer på din bucket list.
Jag har massa mer grejer, men då kommer vi sitta här i timmar.
Tack så mycket för att du kom.
Tack själv. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, det där var ju samtalet med Benjamin Ingrosso. Vill du önska fler favoriter i repris, snälla gör det. Det är jätteroligt. Så hör du av dig till varvet@triumf.se eller skickar ett DM på Instagram. Jag hoppas vi hörs snart. På måndag till exempel så kommer det ju ett alldeles färskt Värvet med Titti Schultz. Missa inte det. Tack för idag. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.